Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Kommer du ihåg vem det var som sa det med att bli äldre? Det handlar ju också om att man till slut blir den man egentligen har varit hela tiden. Äntligen så kan man bara vara det. Det har funnits där någonstans, så att man förändras egentligen inte så mycket, utan man blir den man borde vara.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Jag kan tycka att man hör mycket om kvinnors problem. Allt från de unga vid exempel menstruation och hormoner till kvinnor i medelåldern som sen hamnar i klimakteriet. Och om hur omställningen är för kvinnor när barnen flyttar ut. Men jag tycker det pratas väldigt lite om hur det är för män. Och då tänker jag närmast på vuxna män. Alltså åldern då mellan 55 och 70. Har inte de det lite jobbigt ibland eller behöver stöd? Ja, det behöver de. Och därför har veckans gäster, företagaren Joakim Werner och musikern och skribenten Johan Norberg, skrivit boken Alla dessa dagar som kom och gick. Tankar om livet i den tredje åldern. En bok som riktar sig till män, men som jag skulle säga är fantastiskt bra också för oss kvinnor att läsa för att förstå mannen ännu bättre. Joakim och Johan, de är vänner och pratar mycket om livet på sina promenader, och där föddes idén till boken. Och i boken där hittar man kapitel som Är det okej att vara svag? Det handlar om ensamhet, kärlek på nytt, jag börjar snarka och potensen, för att nämna några. Och jag är nyfiken på det mesta. Kan hända för att jag själv går in i den åldern och ärligt tycker det är skönt att höra att män också har sina funderingar kring förändringar som sker både med kropp och själ och även i livet. Välkomna Joakim och Johan. Ja, ni är ju lite grann från olika världar från början, även om era vägar har korsats nu. Du Joakim från medievärlden och företagandet som du i och för sig fortfarande håller på med. Och Johan, du är ju musiker som vi har ju sett många gånger.
Mm, det har vi gjort.
Det känns lite så här tryggt när du är här på något sätt. Jag vet inte.
Ja, det var skönt att höra. Nej, men jag träffade ju dig när du var 12, kanske första gången. Ja. Och jag spelade med din mamma, Barbro.
Många. I många tillfällen. Och vi har också faktiskt jobbat ihop. Fast du kommer inte ihåg vad jag gjorde där då.
På Göta Lejon med Emil i Lönneberga, ja. 1984. Nu upplyste du ju mig att du hade en bärande roll som folkmassa.
Exakt. Du säger så här, jag vet att du var med, Kristin. Du var ju där, men jag vet inte vad du gjorde. Nej, jag var ju folkmassa, ja. Så det kan inte vara så lätt att veta. Men då undrar man ju liksom lite grann så här. Jag har ju sett många klipp på er nu, så jag har ju liksom kollat där och jag vet att ni har sagt det många gånger. Men för de som inte vet, hur kommer det sig att era vägar korsades?
Det var 4 år sedan så hade Joakim skrivit en självbiografi, och så ville han ha lite hjälp med redaktörsjobb, att någon läste igenom och såg om det fattades någonting eller borde strykas något eller så vidare. Så då kontaktade han mig, och så jobbade vi tillsammans då för att färdigställa hans självbiografi. Det var ett jättelustfyllt jobb, det var jättekul. Och då intervjuade jag ju honom naturligtvis väldigt mycket för att se om det fanns någonting som vi borde lägga till, och lärde ju känna honom väldigt väl, och han kände ju inte mig alls eftersom jag var ju liksom i den.
Du hade lite förskott där på,
ja,
när jag kände honom.
Verkligen. Mm. Nej, men vi gjorde grundligt allting, vi åkte till och med ner till Göteborg en dag och åkte runt med bil och tittade på alla ställen som han pratade om från sin barndom, och liksom, jag ville se liksom allting. Sen var det här klart, boken kom ut. Så gick det ett halvår, så kände jag att det var lite slöseri med tid och vänskap att jag lär känna en person så väl. Och dessutom hade vi haft väldigt trevliga stunder tillsammans där vi satt och pratade. Det blir ju nästan lite terapeutiskt att man ska berätta om sin barndom så där. Så då ringde jag upp Joakim och sa, ska vi inte ses igen och bara ta en promenad och ta med oss lite fika? Och på den vägen är det, kan man säga, för att då, de promenaderna ledde ju till samtal om mycket av det som skulle komma i den här boken som vi sen skrev tillsammans. Och sen vi gick och pratade och pratade och pratade, och till slut kom Joakim upp med den här idén att vi kanske borde ställa samman de här tankarna om vad män i våran ålder kring 60 tänker på, vad vi är rädda för, vad vi oroar oss för, vad vi har för glädjeämnen i livet, familjer, skilsmässor, sjukdomar. Det kanske man skulle kunna göra en bok av, sa Joakim. Och då sa jag ja. Och så på den vägen är det.
Och den tycker jag är så härlig, den liksom, historien hur det blev. Men då är jag ju också nyfiken på att du visste rätt mycket om Joakim. Vad var det i Johan som du kände att här finns det en vänskapspotential? För att det är ju en sak att man har vänner sedan när man var yngre. Men också det här vänskapen som ni också skriver om i boken, när man blir äldre. Vad var det du kände i Johan som gav dig den här... Men fasiken, han blir en fin vän, tror jag.
Ärlighet. Och det var ju i den här processen när vi höll på med boken, så fanns det väldigt ärligt uppsåt. Det var inte så att Johan satt, alltså bok nummer ett, om vi kallar den för det. Alla bokens urmoder. Nej, men i vårat sammanhang, bok nummer ett, så var ju Johan ganska kritisk ganska mycket, och gav den också i och med sin kritik ett mer allmänt... anslag, kan man säga, och inte så begränsande som jag kanske var i mitt sätt att hur min målgrupp såg ut, som jag uttrycker mig så. Men det fanns en ärlighet i det, och en vilja till förståelse och vilja till ett ärligt samtal. Det var det som ligger i grunden, och det tror jag är en väldigt bra förutsättning för bra vänskap. Det är en sann, öppen och rak relation, och inte för att liksom ta vinning utav det eller sätta sig få en avans utav det, utan för att komma närmare någon i ett samtal. Det var det jag kände, och det var väldigt tydligt under den här första processen. Och sen jag har ställt en annan fråga som journalist i mitt liv också, så jag var ju liksom nyfiken på Johan också och höra hans berättelse. Så jag, ur mitt perspektiv, så de här promenaderna blev ju mer och mer balans, att jag fick förhöra mig om Johans familj, Johans uppväxt, och vi kom ju från väldigt olika situationer. Vi kanske kommer in exempelvis på en sån enkel sak som våra pappor är så diametralt olika, vilket framkommer i boken, och hur det har färgat oss som ett exempel. Så att det fanns ju nyfikenhet på mig också, och det tror jag också är en bra förutsättning för en vänskap eller alla relationer, att man har nyfikenhet och en öppenhet och en vilja till förståelse.
Men tror ni också att det är någonting som är väldigt tydligt också när vi också blir äldre? För den här boken då, Alla dessa dagar, tankar om livet i den tredje åldern. Jag måste säga att den är väldigt rolig att läsa, men också med allvar. Och jag vet att ni har sagt i någon intervju att den är liksom riktad till män, kanske yngre, som kan tänka hur det blir sen, men också för äldre. Men jag måste säga att jag tycker att den är väldigt mycket riktad också till kvinnan. För jag tycker att det är otroligt skönt att förstå er lite bättre.
Mm. Jag måste säga det här, vi pratade gärna om olika manliga och kvinnliga grupper här precis innan. Och det finns, tror jag, en föreställning bland kvinnor att när kvinnor träffas, då pratar man minst en allvar, och då är det liksom ett riktigt samtal. Och så vi män, vi pratar om brudar, bärs och ungefär sådär. Och jag uppfattar att det stämmer inte. Alltså, det är väldigt lite, väldigt få gånger jag har varit i ett... Det är klart att jag har varit i ett omklädningsrum. Men det är väldigt sällan jag hamnar liksom i ett omklädningsrumssnack med andra män. Det händer inte längre. Så jag tror att vi män har nog en för att vi kanske inte låtsas om det, så tror jag att vi ofta och vi längtar efter ett samtal som är då på riktigt, vad det nu är.
Men jag upplever att det är en rakare kommunikation mellan män, skulle jag säga. Bara så, min upplevelse utifrån det. Men också att vi kanske då, när man också blir äldre, för du pratar om ärligheten.
Jag tror att när vi är yngre, så tror jag män är mer upptagna av sitt ego. Det är exakt. Mer karriär och skryt och hur duktig man är och sådär. Men när man blir lite äldre och man inser att those were the days.
Men är inte det lite härligt också bli äldre? Att kunna vara... Alltså att känna sig trygg med att vara ärlig och inte behöva tro att man ska leva upp till någonting annat som man inte kanske är.
Nej, men jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men att bli äldre, det handlar ju också om att man till slut blir den man egentligen har varit hela tiden. Äntligen så kan man bara vara det. Det har funnits där någonstans, så att man förändras egentligen inte så mycket, utan man blir den man borde vara, helt enkelt. Mm. Men jag tror också att det handlar om hur män samtalar. Det handlar också mycket i vilken värld man befinner sig i som man. Som jag pratade med Joakim om det här med, för mig som musiker, så vi har ju inte suttit och pratat om sport, bärs och brudar, utan vi har ju suttit och haft väldigt, väldigt djupa samtal om relationer, om tillkortakommanden i turnébussar. Det är ju liksom, det är min erfarenhet. Det är
och inte väldigt så att, mycket humor har väldigt, ni haft i bussarna, väldigt, för det är den jag kommer humor. Ihåg. Jag fattade inte era djupa snack när jag var liten, men jag förstod humorn.
Ja, men,
den var rolig.
Humorn, ja men det stämmer. Det är en väldigt skruvad humor som är man måste tänka dubbla varv hela tiden. Det tror jag, för då jag har hamnat i sammanhang med män som är intresserade av sport, eller vilket ju de flesta män kanske är, så hör jag ju att det här samtalet går åt ett annat håll som jag inte riktigt hänger med. Så var det ju då jag var väldigt ung också. Så det samtal som jag och Joakim har haft, för mig känns det inte som att äntligen kan man prata om väsentligheter, utan jag tycker nog att i min värld bland musiker så har vi pratat så här hela tiden. Dels för att det inte finns, musiker det är bara en arbetarklass, vi gör ju inte karriär. Utan karriär gör man ju som artist, men som musiker är man ju ungefär som en busschaffis på turnén eller vad som helst. Vi befinner oss på exakt samma nivå allihop, vilket gör att det finns liksom ingen konkurrens eller avundsjuka. Eftersom alla spelar varsitt instrument dessutom, alla har varsin funktion. Och utan den konkurrensen så blir det inte heller något behov av att vidmakthålla någon slags position eller någon stil eller någonting. Eftersom vi jobbar ju tillsammans och alla tjänar lika dåligt. Det finns liksom ingenting att finns liksom ingenting att brösta upp sig över. Det är liksom inget så här, ja vet du, nu har jag sålt firman till, ja, det, eller köpt aktier eller någonting. Utan det puttrar bara på. Och så denna oändliga tid vi har, där vi sitter och väntar på tåg, på flyg, i logen bakom scenen. Det är så fruktansvärt mycket tid över. Och då pratar man ju. Mm. Och till slut så pratar man ju bara allvar. För det finns liksom ingen anledning att slänga bort tiden.
Men kanske därför också jag upplevt att många gånger, eftersom jag har vuxit upp mycket i den miljön med musiker kring mamma, att det finns en rak och ärlig kommunikation, att det finns en trygghet i det mellan män när de pratar i kombination med den humorn som är.
Ja, precis.
Men det jag också tänker på nu när ni båda har liksom gjort en resa lite åt andra hållet, alltså riktat bort ifrån mediebranschen kanske, och sen så också du skriver ju väldigt mycket idag, det är det du jobbar med.
Precis.
Att man hinner med att göra någonting annat i sitt liv än det man tror att när man så här, när jag var yngre så tänkte jag så här, men det här ska jag då jobba med hela livet och hur ska jag hinna göra allt inom det jobbet? Och sen som att jag kan göra fler saker.
Mm.
Är det också en sån sak som man så här kan komma på nu? Att man, så varför hade jag så bråttom förut? Eller har du inte känt det med din gitarr?
Nej, jag har nog aldrig haft bråttom. Och liksom inte strävat efter någon karriär heller. Alltså jag har en förbluffande brist på drömmar. Och liksom jag känner mig, jag säger som John Williams, han som skrev musiken till alla Steven Spielbergs filmer. Han sa i en intervju att som råd till unga att jag bara satt den ena foten framför den andra och sen så har det ena lett till det andra, och han hade ingen plan att han skulle skriva filmmusik överhuvudtaget. Det blev så bara. Och jag kände igen mig mycket i det att jag inte haft någon plan, utan jag har haft en enorm kärlek till musiken, till att spela. En otroligt stark identitet som musiker, och den har liksom bara puttrat fram hela tiden. Det, så att jag inte känt mig som är stressad över att jag haft bråttom.
Men har du någon känt att säga att du skulle vilja göra någonting annat, eller har det varit musiken då när du var yngre?
Musik. Alltså det var inte ett val. Det är liksom spela musik på det sätt som jag alltid har gjort. Det handlar inte om att man känner att jag tror jag skulle vilja bli musiker, utan det är att jag upptäckte när jag var 10 år att jag är gitarrist. Det är det jag är. Jag anade att det var något, nu förstår jag vad det är, då jag fick lära mig mina 3 första ackord. Så det påminner mer om en slags kall och en frälsning än ett yrkesval, måste jag nog säga.
Men nu var det för dig då, Joakim, kunde du känna att...
Jag måste bara säga, det var en gitarr, det var en frälsning, det har jag aldrig hört att säga förut, det var fint sånt.
Ja, men en slags upptäckt att det här är min plats i livet. Och det kände jag som 10-åring då min morbror Walter visade mig 3 bluesackord. Och det var inte så att jag kände, det här låter bra, vad kul, utan jag kände, där är det. Det är det som jag ska göra. Och sen har jag aldrig behövt
Det är undervikt.
Aldrig behövt fundera på det. Vilket ju, då man pratar med andra människor blir alla avundsjuka. Eftersom livet är en lång strävan och en lång grubblande. Vad ska jag bli? Vad ska jag satsa på?
Det känns så tryggt liksom, och skönt på något sätt, ja, att verkligen bara veta
det. Var ju det. Liksom, det, var ju, det har jag ju alltid sluppit fundera på vad jag ska göra.
Hur känner du för det? Den känner du igen dig i det där? Eller?
Nej, inte alls. Inte för fem år. Det låter väldigt vilsamt. Och, vi har pratat om detta förut och det är, jag tror du någon gång sagt till Johan också liksom att man du är intresserad av att göra ett väldigt snyggt ackord. Liksom inte, det är liksom, man gör inte en karriär liksom en snygg, ett snyggt ackord, utan det är väl det som är konst, tror jag.
Alltså man blir som gitarrist, man blir inte först undergitarrist och sen chefsgitarrist och först verkställande gitarrist, utan man blir gitarrist. Och det blev jag sen yrkesmässigt då jag var 18. Och sen var jag det. Det var inte så att det förändrades på något sätt. Liksom jag fick ingen högre status, högre lön, högre någonting. Den belöningen var ju i att jag satt där under korkeken och luktade på blommorna och bara njöt av ett nytt vackert ackord.
Det låter väldigt skönt, eller hur?
Ja, absolut, det låter väldigt
befriande. Men hur kände du i den tiden ungefär, mellan dina 20 och 30?
Nej, men jag har faktiskt också spelat och jag gjorde också det som en del av min karriär. Och insåg att jag inte var speciellt begåvad på det som ung. Nej, men jag har ju haft dels har det funnits en förväntan på mig, och sen har jag haft nästan haft en strävan i en karriär och en utveckling och en progress på något sätt. Så. Och det här du nämnde inledningsvis, att man, oj, det här kan man också göra. Men för mig har det varit mer att det ena har gett det andra. Det har hela tiden funnits en association. Jag har gjort det och sen har det lett till det andra. Det är inte så att jag har, oj, nu ska jag göra något helt nytt. Utan det har legat i korten. Jag har följt en slags, mitt liv har varit som en snitslad bana faktiskt. Många gånger har jag i tidiga ålder har jag haft för bråttom, så jag har liksom försökt forcera den här banan jag är ute på och kunnat gå vilse, utan jag har liksom inte haft tålamod och mod att vänta in det som komma skall. Nu händer det faktiskt att jag gör saker för sent, vilket är ju en helt ny upplevelse för mig. Jag har ofta gjort saker lite för tidigt. Men som sagt, det har gett sig vad som ska komma härnäst. Jag får fatt i en ny, jag ser en ny, vad heter det, sån här, orienterar, en ny kontroll ser jag. Så springer jag mot den sådär. Så det har inte varit en kamp att förstå vad jag ska göra. Och det känner jag också nu väldigt tydligt för liksom nästa steg. Och den här boken har varit en del i att förstå att en sak när man är i våran ålder, det är att dela med sig, att vara... För mig i varje fall att vara mentor, att försöka bidra, inte stå längst fram på scenen hela tiden, utan försöka vara en tillgång för andra mer än vad jag har varit tidigare. Så.
För det kan jag känna, och det pratar ni, skriver ni också om i boken, det här med att ibland att man har så himla bråttom, framförallt med liksom familj och allting som man ska hinna med och renovera och allting på väldigt kort tid. Så kunde jag ibland också känna med jobbet, att det var så mycket jag ville göra nu när jag ändå håller på. Och ja, men det där vill jag göra, istället för att kanske vara lite mer vilsam i det. Och tittar jag på många unga idag, så upplever jag att väldigt många har bråttom, för att de ser... Många som lyckas väldigt tidig ålder tror att det finns en förväntan på en att då är man lycklig när man är lyckad, och inte tar den tiden att känna in det där ackordet. Oavsett vad det är man än gör, men det landar i en själv, så tittar vi mer på vad det landar i hos andra.
Sen kan det ju vara besvärligt att vara väldigt ung och få den där känslan väldigt ung, kan ju också vara väldigt förrädiskt, för det kommer ju alltid en morgondag där man inte är där, och den skuggsidan måste man ju ta sig igenom på ett eller annat sätt. Och det tror jag många som, och där är, jag har ju varit en av dem också som hade en karriär vid relativt unga år. Och sen är man inte högst upp på scenen eller längst upp på toppen, och så faller man.
Det som är så bra med att vara musiker, där är man längst ner på scenen. Man kommer aldrig upp.
Och
där sitter man precis lika bra som 20-åring som 65-åring. Det är liksom, man är på samma plats hela tiden. Alltså jag brukar säga, som jag insåg lite grann då vi skrev den här boken, att jag står och stampar på samma fläck sedan jag var 20 år. Men det är en jäkligt bra fläck jag har hamnat på.
Men också det tycker jag är så här skönt att höra. Att det finns en så här, att vara stolt över det du känner och det du är och gör. Inte bara tittar framåt hela tiden, utan faktiskt titta på den fläcken där du står.
Ja, det är också en upptäckt som jag har gjort att både fysiskt så är jag på samma plats. Det är liksom jag har inte rört på mig på väldigt länge och är väldigt nöjd med det jag gör, med min familj, med allting. Alltså, och då, det upplevs ju som så negativt av många att då man säger jag står och stampar på samma fläck. Nej Johan, det ska du inte säga. Och då, men nu missförstod du mig. Jag tycker inte att det är negativt. Jag tycker att det är skönt att jag står och stampar på samma fläck. För de flesta är så upptagna med att man måste vara i rörelse. Och alltså alla mantran inom att göra karriär handlar ju om enormt mycket. Att det ska, du får inte förlora den här chansen. Hugg direkt, satsa på dig själv. Våga dig ut på det ena med det andra. Man ska våga så mycket. Våga utmana dig själv och det ena med det andra. Så jag bara känner det här stressar ju ihjäl folk.
Men när man kommer till den här tredje åldern då och det handlar om att skilja sig och göra det på ett ärligt och bra sätt. Alltså, man kan prata om det finns bra sätt eller inte. Hur tänker man kring det idag att göra på rätt sätt och hur skiljer när man kanske var mellan 20 och 30?
Ja, jag har en erfarenhet av det här som jag har skrivit om i boken. Att jag hade svårt att avsluta relationer, jag var feg, jag var rädd för att såra, så att då liksom blev jag till slut apatisk tills hon gick i princip. Kunde jag se flera relationer att det var så, jag kände egentligen inte jag borde avsluta. Och så körde jag de här, det är inte dig det är fel på, det är mig, eller jag behöver ta en paus, eller massa sådana där floskler som ju man använder när man är lite yngre. Och sen kom jag till en punkt då jag träffade en kvinna som jag tyckte var helt fantastisk, men jag greps av någon slags panik över att vara i en relation. En panik som hade följt mig under flera år. Jag vet än idag inte riktigt vad det bestod av, men så var det. Och den här gången kände jag att nu kan jag inte låta henne befinna sig i den här otroligt jobbiga situationen med en man som säger att han vill ta en paus eller det är inte dig det är fel. Så jag sa, det är så här, jag älskar inte dig längre. Och det var liksom, det var jäkligt hårt naturligtvis och hon blev jätteledsen. Men det som var bra var att ur det fanns, då gav jag henne en chans att gå vidare. Inte att hon skulle sitta hemma och fundera på om jag kanske hade ångrat mig eller om det hade hänt någonting annat. Utan efter en sån replik, då finns ju ingen återvändo.
Och det gör ju sjukt ont, men det går ju fortare över.
Det går fortare över. Så att, och det i sig tror jag var anledningen till att jag, då jag sen gick in i nästa relation, då fick jag inte panik. Därför att förmodligen så var det kanske så att jag upplevde att den här relationen som jag då gjorde slut på, jag kunde kontrollera situationen själv. Jag tog tag i det och avslutade det, vilket gjorde att då jag då sen träffade min fru, nuvarande fru Jessica, kom det ett litet styng av den här oron igen, men det var mycket svagare. Och sen efter några månader så kände jag att det hade lämnat mig, det här stynget av oro över att vara i en relation, det hade lämnat mig helt och hållet. Och jag tror det berodde på om jag gick tillbaka till att jag vågade ta ansvar och säga, jag älskar inte dig längre. Vilket ju...
Ja, det känns ju hårt, men det är väl kanske ändå det bästa sättet att vara ärlig, lite grann som vi pratade om innan det här, att man har en ärlig relation, man ställer raka frågor. Och så gör man inte det egentligen med den som man faktiskt lever med. Vad är det som tror du gör att man, Joakim, som gör att man faktiskt har fegat i det?
Jag tror att det beror på det som Johan var inne på, man är feg, man drar sig för, man inser inte att i den bästa av alla världar så finns det ett ja. I den näst bästa av alla världar finns ett nej och i den sämsta av alla världar finns det ett kanske. Och så är det ju i alla relationer och i alla sammanhang med det. Det är väl en levnadserfarenhet som gör det och man vågar kanske inte av, man har bristande självkänsla, man vågar inte säga nej för man kanske tror att man blir ensam eller vad det nu kan vara för någonting.
Mm. Men jag vet själv när jag separerade med en partner, ska inte utelämna den personen, men då hade vi i alla fall kämpat ett tag och sen så kände jag efteråt att jag var så här, men han, undrar om han verkligen hade älskat mig på riktigt eller om det var liksom bilden som man faktiskt också kan bli väldigt kär i en relation. Och då så frågade jag honom rakt upp och ner, så sa jag, tror du att du har älskat mig på riktigt eller har det varit bilden? Och då sa han, jag vet faktiskt inte, jag tror inte det. Utan jag tror att det var bilden. Och alla är så här, nej fy, sa han. Och jag bara, det var så skönt att höra. För vad ska jag kämpa vidare för med någon som faktiskt inte gör det?
Nej.
Så även om det kan vara tungt att höra, så är det också väldigt befriande.
Jag tror inte, jag kan känna igen det. Men jag tror inte han var medveten om det.
Ja,
det tror jag att han, men det kanske kom till honom eller henne, eller det är inte bara den, detta är inte bara ett manligt fenomen, utan så kan det nog vara för kvinnor också.
Men
man kommer till sist till den insikten.
Och jag tycker att det är ganska liksom, jag uppskattade hans ärlighet i den stunden, för jag förväntade mig inte att han skulle ha sagt det tidigare heller, eftersom man kanske inte ens visste det.
Mm.
Men när vi satt och pratade om det, så kunde vi ju båda gå vidare utan att fundera massa andra tankar kring det.
Precis. Det är väl en frälsning om någon, Johan, att då känna som du gjorde inför din blivande fru, att liksom det var så självklart, det måste ju vara en stor befrielse i livet att känna så.
Verkligen, alltså jag var ju 40 år när jag träffade Jessica, och jag var liksom, vid det laget så var jag liksom nästan panikslagen över om jag kände att jag kunde leva i en relation, eftersom jag om jag blev förälskad och så uppvaktar man någon och så kommer man till det ögonblicket då man märker att men förälskelsen är besvarad, och så blommar det upp, och för mig var det bara, då brann allting upp bara och exploderade och försvann för mig då jag upplevde att förälskelsen var besvarad, då blev någonting, då fick jag kramp och panik. Och det var det som var så fantastiskt, att då jag var 40 träffade då min nuvarande fru. Och förmodligen så var det att jag hade hanterat den tidigare situationen som gjorde att jag nu kunde börja närma mig och det var ju inte så att allting bara fungerade från dag ett, utan jag fick ju det här stynget efter några månader, men det var svagare och sen liksom försvann det. Och eftersom jag levt ett helt liv med så många sådana situationer, så kunde jag år efter år sen känna att jag gick och kände efter, känns det något? Nej, det känns bara bra. Det var helt underbart.
Men det där är ganska, för att jag är singel då. Jag kan tycka att, så här, att ens tänka tanken och dejta tycker jag är jobbigt. Därför att jag vet inte hur om det inte är rätt då, hur ska jag? Jag vill inte göra någon illa. Det är ju lite grann det att jag har ju låst mig istället för att säga så här, vet du vad, det här känns inte bra för mig. Att det är inte svårare än så. Att vara ärlig i det. Men då skiter jag i det och dejtar överhuvudtaget.
För att
jag
vill inte komma i den situationen.
Nej, men att det är ju inte så farligt. Jag tror att då har man upplevt då att vara ärlig i själva uppbrottet.
Mm.
Och märka att det var faktiskt inte så farligt. Då är det ju lättare att våga dejta igen. Tror jag. Eller?
Ja, absolut. Ja,
exakt. Men det många kan vara rädda för då, det är också att om man då separerar i den här åldern, det är ju ensamheten. Och jag vet att du skriver i boken om att det här hade varit en stor del av, alltså att ensamheten varit en stor del av ditt liv. Någonting som har pågått. På vilket sätt skulle du...
Nej, men ensamheten har ju varit en fara för mig och en ångest. Nu känner jag inte alls att det är på det längre sättet. Överhuvudtaget faktiskt inte. Men det har också varit den rädslan för ensamheten. Det har också varit en drivkraft för mig. Att vara väldigt aktiv och stryka skjortorna innan jag går och lägger mig eller vad du håller på med. Men också att vara aktiv i många vänskapsrelationer. Jag ser vänner som en slags pensionsförsäkring, en slags garanti att inte bli sittande där ensam på ålderns höst, utan vara aktiv och ha ett stort socialt nätverk. Så det är väl liksom så jag hanterat ensamheten. Men jag finner mer och mer, ju äldre jag blir och ju mer jag liksom går på djupet i mig själv, desto mer njuter jag av min ensamhet och desto mer kan jag till och med söka min ensamhet. Jag lider inte av min ensamhet överhuvudtaget. Jag har väl lärt mig att trivas med mig själv helt enkelt. Och det är ju en konst att umgås med sig själv och till sist tycka att det sällskapet är okej i varje fall.
Det var som mamma sa, jag lever inte ensam, jag lever själv. Alltså hon kunde tycka om, och det kan jag också känna, att jag tycker om att vara själv, men att känna ensamhet, och det kan man ju också göra i en relation.
Absolut.
Vilket nästan kan jag uppleva när den kan vara ännu värre än att leva själv.
Mm.
Men när det kommer den här ensamheten som vid ett uppbrott till exempel, den har ju du gett exempel på i boken, Johan, att när man känner att så här, nu är barnen inte här och det blir varannan vecka. Hur var den känslan för dig när du kände dig ensam efter det?
Alltså för mig var det egentligen inte riktigt så, för att då jag fick ju mitt första barn när jag var 33, och den kvinnan, hon lämnade mig för med min bästa kompis faktiskt. Det var ganska dramatiskt då min dotter var 2,5, och sen hamnade mamman i en situation där hon kände att hon behövde flytta, så att jag blev ensam stående med min dotter. Så att jag var egentligen, det hamnade aldrig i den här varannan vecka situationen. Nej, utan jag var ju liksom, jag var ju med Johanna hela tiden, och det var ju, jag tyckte det var fantastiskt. Jag tyckte det var som att vinna 10 miljoner på lotto, att få ett barn till att börja med och sen att få ha henne så mycket. Så det var ju helt fantastiskt. Men min ensamhetssituation, den är ju så att jag, idag jobbar jag ju hemifrån, vilket gör att jag är ju ensam rätt mycket hela dagarna. Så att jag drabbas aldrig av den här att vara med mig själv känslan, för att jag jobbar ju hela tiden då jag är ensam. Så fort alla gått till skolan så sätter jag igång med mitt dagliga pensum och skriver, och sen så är folk på, och sen ska jag handla mat, sen ska jag laga mat, sen kommer folk hem och då är det full fart igen. Så att jag har ju de här timmarna mitt på dagen då jag är helt ensam i lägenheten. Det är helt tyst. Jag sitter och skriver. Och det är bara skönt. Men jag vet ju att skulle jag inte ha en hel hop med människor som kommer in genom dörren vid 4-5 tiden varje dag, då skulle jag må skitdåligt. För det är liksom den typen av ensamhet skulle jag, jag tror inte jag skulle klara av det. Jag skulle tycka det var fasansfullt.
Men ändå så tänker jag just det att du har pratat om, jag har också i alla fall hittat det, att jag tycker att det är ganska skönt att vara själv, och när min son åkte iväg en vecka till Alperna, jag bara, även om jag älskar att ha honom hemma, så jösses vad det var skönt att bara vara själv en stund. Men när man ändå tänker på, när du har berättat om det här, din trygghet, att du står där du står och har din gitarr, alltså, så känns det som att du är väldigt nära dig. Men ensamheten skrämmer dig ändå?
Ja, det är med att jag skulle tycka det var skittråkigt att vara ensam. Ja, inte så att det skrämmer mig jättemycket. Alltså det är mest att jag tycker att det är tråkigt.
Mm. Men de som är rädda för då, i den här, om vi nu fokuserar på tredje åldern, vad skulle, då frågar jag dig Joakim, vad du skulle ge för råd till dem som är rädda för kanske den här separationen och rädslan för att bli ensamma?
Jag tror att det är, vi har pratat om det en del, men jag tror att också kanske släppa saker som inte ger en närhet, kontakt, en sanna relation, utan släppa taget om det. Jag ledde sådana här mansgrupper vi pratade om där, och förra veckan så var det en man som var framgångsrik på alla sätt, och han levde i en relation, och han var med, han sa att han är med i bridgeklubbar, han spelar i bokklubbar och allt vad han nu gör, men han känner sig väldigt ensam. Trots det. Och det var, uppfattade jag, som att han inte vågade ha... Alla de här aktiviteterna stod i vägen för att få riktigt ärliga relationer. Så kan jag se det med honom. Och det är ju lätt att man går och hänger kvar i vi har varit inne på det, i dåliga relationer eller i dåliga vänskapsrelationer. Och det blir en slags... Man sitter fast i en situation som kanske bidrar till ens ensamhet. Istället för att våga vara aktiv, våga avsluta saker och våga söka sig till saker där det känns att man får energi och närhet och så. Mm. Sen tror jag faktiskt, om man får vara lite existentiell, så tror jag meditation är nog ganska bra också. Liksom att få någon slags kontakt med, komma in i sig själv.
Ja, för någonstans är ju, och jag brukar tänka på det ibland, när man, från att jag har jobbat väldigt mycket och haft barnen och det har varit fullt upp hela tiden, så plötsligt så blir det tid över för mig. Så tänker jag så att det är lika bra att jag tycker om att hänga med mig själv, för att jag är ju med mig själv hela tiden.
Mm,
så då vore det ju skönt ändå om jag kan tycka att det är trevligt att vara med mig.
Mm.
Och det blir ju lite grann den grejen, Joakim, att man liksom, går man då in i sig själv och tycker om den stillheten som är i mig, eller min hyperaktivitet ibland, och jag tycker om den, så blir ju den acceptansen att det känns inte som att jag är själv när jag är med mig.
Nej, just det.
Har du en dialog med dig själv, eller har du en dialog med någon annan när du går där?
Jag har nog väldigt mycket en dialog med mig själv. Förut hade jag mer en så här ond och god sida. Nu tycker jag mest att det är den goda som pratar. Den har blivit ganska stark.
Det kanske finns ett helvete med ditt ont här.
Johan bara tittar.
Nej, men han säger så mycket konstiga saker ibland. Jag fattar inte vad han menar. Liksom. Jag brukar bara låta det passera. Ja. Så här.
Alltså, ja. Apropå det onda. Apropå det onda,
exakt. Mm.
Nej, men för mig, jag tänker alltid, återgår alltid till det som, hur mitt liv såg ut innan jag fick barn. Då var jag ofta deprimerad. Jag spelade mycket gitarr, men jag tyckte att livet var ganska tråkigt, helt enkelt. Inte att det hände ju mycket, men jag var en ledsen typ, helt enkelt. Jag var ingen glad kille. Sen fick jag barn, då blev jag en glad kille. Och det låter ju så roligt banalt att barn ska då fylla upp. Men det är ju också så att det är, rent fysiskt så är ju barnen meningen med livet. Det är ju därför vi föds. Så det är ju inte så onaturligt att känslan av att man blir uppfylld av att nu är någonting fullbordat då man får barn. Det är ju inte konstigt. Det är för att det är ju biologiskt därför vi är födda till jorden. Så för mig var det så, då vände allting och då... Sen fick jag 3 barn till och nu barnbarn. Och, så att min tid är ju ganska begränsad till att gå och fundera på vad jag tycker om mig själv eller existentiella tvivel. För det pågår hela tiden det viktigaste som en människa kan ha, nämligen relationer med nära, kära människor. Det är liksom, tycker jag, är meningen med livet, det är relationerna. Så att jag har liksom aldrig... Om jag ser tillbaka krasst så är det så att jag var ledsen fram till jag var 33 för att jag hade för lite att göra, helt enkelt. Alltså svårare än så var det inte. Jag hade så fruktansvärt mycket tid. Jag levde ensam och jag satt med min gitarr och spelade och turnerade ibland. Men jag menar, långa perioder man var arbetslös och så satt jag hemma och deppade. Jag hade för lite att göra, helt enkelt.
Och nu har ju du ordnat så att du har ju spritt ut barnens ålder ganska mycket. Så att du inte blir, ja, det hinner aldrig ta slut förrän även också då barnbarnen kommer, men det jag kan känna också
vi har alla vårt sätt att hantera vår ångest på.
Nej, men det kommer inte under min livstid kommer jag bli ensam i alla fall.
Nej precis, men jag kan tycka ändå att det är lätt intressant nu för, och där tror jag att många kommer någonstans i den här åldern också att, vilket man pratar om tycker jag mycket kring kvinnorna, det är att när barnen flyttar ut, vem är jag då? Alltså vad händer nu? Och att det är så jobbigt för mamman. Jag tror att det kan vara jobbigt för papporna också. Men där blir det så här...
Men sällan identifierar sig så mycket med sin faders roll, utan det är ju oftare en yrkesroll.
Ja, så kan det ju vara. Absolut så. Nu vill inte jag bara säga att eftersom jag är kvinna och säga att det är så jobbigt för oss mammor, utan jag tror att också det kan vara någonting för männen också, att det blir så här, oj nu är barnen stora och vad gör, jaha, ska vi inte äta middag tillsammans nu? Vart tog de vägen?
Jag tänkte mer på identitetspolitiken. Alltså.
Ja, exakt. Men just den tiden, och då kan jag känna nu att det, som jag pratade med dig Johan precis innan här, att det är liksom ett fönster nu när mina barn är vuxna till att de förhoppningsvis får barn och jag får barnbarn, där man faktiskt kan ge sig själv egen tid och då skapa en mening. Alltså det är när det inte finns en mening i barn, alltså meningen med livet är ju barnen. Mm. Men de som inte har det, vad är meningen med livet då? För mig är det ju att jag skapar mig en mening också. Mm. Och det är ju upp till en själv att skapa det. För det är ju inte alla som har det runt omkring sig. Så vikten av att man också kan skapa en mening, det kan ju vara en drivkraft i jag vill åka med skidor eller jag vill umgås med mina vänner. Eller
hitta. Men det här med egen tid, det är ju väldigt mycket liksom i sociala medier och egen tid. Man ska unna sig saker. Det är liksom, och för mig, jag kan inte tänka mig någon bättre egen tid än att vara med mina barn.
Nej, och det håller jag med om.
Det är det roligaste jag vet.
Men och
det
de är liksom, inte hemma
då
nu.
Då de är inte hemma, då är det lite tråkigare.
Ja, och då tänker jag att eftersom det är lite tråkigare, det håller jag med om. Men då vill inte jag sitta och tänka, fan vad tråkigt det är.
Nej.
Utan då hittar jag en mening att jag kanske åker lite mer skidor eller att jag kan göra det här istället.
Precis.
Så att inte det hamnar på barnen. Men det är just det här att liksom, tycker jag i alla fall, att inte vara rädd för den ensamheten som kanske dyker upp i perioder.
Men om du ger till dina barn och dina barn inte där, så kan du ju pröva att ge till någon annan.
Exakt. Och mig själv.
Och dig själv, ja.
Ja, men alltså just att det intresset man har, nu kan jag ju lägga det ännu mer tid på det, en period. Ja. För sen vill jag ju när barnbarnen kommer vara nära dem. Och sen är det någonting som jag tänker på att vi kvinnor pratar mycket om. Jag har inte läst någonstans så mycket om det, men kvinnor handlar ju om det här med klimakteriet, kanske för att jag har varit i en period där jag tror att jag har varit i den den är väldigt odefinierbar, men eftersom jag är 54 så bör jag ha varit där en period. Jag har varit rätt grinig och lite andra saker som har hänt. Men där kan man läsa väldigt mycket om just kvinnors liksom, övergång. Och då kan jag många gånger tänka så här, fasiken, varför kan inte killarna ha det lite jobbigt också? Mm. Men det är ju också inte jättelätt för männen i den perioden heller, när man blir och går över i tredje åldern med potensen och med hela den delen som också är en stor del av liksom identiteten och sexualiteten. Mm. Pratar ni kring den ni män? För vi kvinnor pratar ju rätt ofta om det här.
Det är betydligt, alltså det är ganska stor skillnad mellan då den perioden för en man och för en kvinna, så är det ganska dramatisk rent fysiskt hur kroppen påverkas då kvinnor går in i klimakteriet i varierande mån. En del har en ganska stark upplevelse av det, några mindre. Och framförallt så är ju den här definitiva avslutet att du inte längre kan få barn. Vilket det är ju inte så för, jag menar, Per Gyllenhammar drog ju igång vid 82 och skaffade ytterligare barn. Så att för oss så finns ju inte den. Så att man kan ju liksom inte säga att vi män har också ett klimakterium riktigt, för att det är ju så mikroskopiskt jämfört med det som kvinnor upplever, både rent fysiskt och
livsfilosofiskt. Det har ni ju inte, men däremot så finns det ju en vi kan ju få så här hjälp med om det är så här jobbigt, men det är slemhinnor och det är liksom olika saker som vi påverkar som gör det problematiskt med liksom sex.
Ja. Ja, men det är ju i princip det, är ju det vi har. Alltså det är ju i princip det enda som är vårat klimakterium. Men det kommer ju inte liksom så här, som för kvinnor är ju det här en ganska begränsad del. Nu är det från, igår var det så, nu är det så här. För män är ju det liksom kan ju det vara ett stegvis, då man då kan räkna procentuellt att 60% av alla 60-åringar har problem, 70% av alla 70-åringar har
problem. Ja, men det
gör
väl också
problem.
Det som är att man inte heller riktigt förstår.
Nej, men jag tror att vi män har, alltså kvinnors olika cykler och faser i livet är ju väl dokumenterat och även för mannen ganska synliga, delvis skulle jag säga. Jag tror vi män har det också, fast det inte är så artikulerat och det är inte så definitivt, men jag tror att vi har liksom upp och nedgångar i olika cykler, både på liksom årsbasis och också i en ökad ålder. Och sen kan man ju säga då att det här med att männen inte kommer in i klimakteriet. Jag är ju opererad för prostata och jag märker det att det är otroligt många män som är det. Det är 10% som är det nästan. Så att jag menar, de här frågorna är väldigt dolda, men de finns även för män.
Ja, och det är därför jag tycker att det är viktigt att prata om det. Därför att vi Exakt. Kan ju få förståelse för att liksom, oj, jag är lite torra slemhinna, jag kanske behöver lite hjälp för att det ska bli bättre när vi har sex. Men man pratar inte om att kanske mannen behöver också någon form av hjälp. För att nu har det här liksom, hormonet har gått ner eller jag är opererad för det. Att inte mannen ska känna att det är något skämmigt i det, utan det är, för vi kan prata så öppet om det. Eller
det finns något väldigt skamligt i det, och liksom när det handlar om sex. Och det, jag tror att det finns för många människor uppfattas som något skamligt, och jag hoppas att den här boken bidrar till att man vågar prata om saker som är besvärliga, även som vi män har besvärligt runt omkring.
Och det är det jag kan tycka är bra, därför att också för oss kvinnor att läsa den här boken, därför att det handlar inte om så här, ja vad skönt, de har också lite jobbigt, utan ha respekt för att männen faktiskt också inte har det så lätt i perioder heller. Vilket gör att vi kanske faktiskt kan bli mer jämlika och ha en bättre dialog kring det, än att det är liksom, mannen kanske inte vågar berätta hur han känner och så är det kvinnan som får fokus hela tiden, eller tvärtom. Alltså, det är den jag kan tycka är otroligt viktig att prata om, eftersom vi pratar så mycket om oss kvinnor. Just när det gäller då, nu kommer vi in på att du har haft då prostatacancer. Ni pratar ju också om det här med sjukdomar när man blir äldre. Ni båda har ju drabbats på olika sätt. För du fick ju en, när var det du fick en?
Nej, blodpropp fick jag.
Blodpropp.
Det är väl 4 år sedan, tror jag.
Men när sånt sker, hur påverkas man tankemässigt kring livet när man får en allvarlig sjukdom, Joakim?
Jag tror att får man cancer så får man en existentiell kris. Det går liksom inte att undvika det. Och det tror jag man kanske ska vara tacksam över också. I mitt fall har det ju gått bra och liksom det mesta fungerar utmärkt även efter den operationen. Och det är ju för att jag har gått hos läkaren i tid och att jag upptäckte när det här var i sin begynnelse och det inte har spridit. Alltså det är bra att gå till doktorn för att få fatt i saker tidigt, för då finns det en möjlighet att klara sig hyfsat. Men sen när man tittar tillbaka på det så får man ju också en, det är väl som en kriser i livet som man går igenom, det är ju en annan liksom relief, man är tacksam, jag är ju mycket, mycket mer tacksam för mitt liv efter operationen än innan faktiskt. Man är glad varje dag, man är glad för solen.
Men hur länge håller det i sig?
Jag tror att det håller i sig livslångt faktiskt. Ja. Jag var och pratade på någonting som heter Kraftens hus, som är ett ställe för människor som har haft cancer. Och det var en snöig måndags eftermiddag. Jag trodde det skulle sitta 7 stycken där, men det var liksom ett par hundra. Och det fanns en väldigt livsglädje, det finns en väldigt livskraft i människor som har gått igenom. Och de har haft, många av dem har haft mycket, mycket värre cancerformer än vad jag har haft. Och jag hörde mig säga till dem faktiskt att jag skulle inte vilja säga, det är klart att jag skulle vilja ha det ogjort på ett sätt, men ja, livet är inte sämre efter, det kan jag inte påstå att det är, utan det har gett väldigt mycket. Och det är, jag tror att det är så, motgångar och svåra saker i livet ger liksom en fördjupning.
Vad skulle du säga att det har gett dig framförallt?
Att jag ser värdet av livet, väldigt enkelt, och njuta av livet och ta för mig av livet och glädjas över livet. Jag var ju ganska övertygad om att nu är det kört. Alltså det kan man ju säga att det var hypokondriskt eller vad det nu var, men jag tänkte nu är det över och jag gjorde ett bokslut i mitt liv och kom till att mitt liv har varit, det var okej, mina barn flyger, de klarar sig själva utan mig så mycket och har haft ett väldigt händelserikt liv, så är det slut nu så är det okej och sen boink så får man liksom en extra dag. Det är klart att man är tacksam för den, det är ju som att vinna på lotto, tror jag. Jag hade gjort det, men...
Hur kände du, Johan? Rädd, eller?
Det var den här känslan var att jag inte var odödlig. Det kom ju som en chock faktiskt. Jag insåg att jag nog hade levt i den känslan av nästan, alltså för att jag har aldrig någonsin tänkt på döden och inte varit rädd för döden. Alltså det har inte upptagit mig överhuvudtaget. Jag har inte tänkt på det. Men då jag fick den här blodproppen i hjärnan, då förstod jag att jag har levt i en väldigt stark känsla av odödlighet, och det är ju bara positivt. Jag menar, det finns ju ingen anledning att spilla tid på att gå och tänka på det mest sämsta som ska hända en under ens liv i onödan. Jag menar, att gå och tänka på att man ska dö, det liksom leder ju ingenstans. Däremot så ska man tänka på att man kan dö så att man söker läkarvård i tid, att man inser att livet är ändligt, att man gör någonting av det. Men själva gå och grubbla över vad jobbigt det är att jag ska dö, det är ju ganska meningslöst. Men det hade jag hade ju liksom inte gjort det, insåg jag. Utan plötsligt så slog det mig att herregud, jag kommer också att dö. Och eftersom jag har så pass många barn och barnbarn, så skulle ju det påverka vår familj ganska dramatiskt om jag skulle gå bort. Så att då dyker ju den oron upp naturligtvis också, att jag får inte försvinna. Och då tänkte jag att krasst, i det här läget, för att se, då jag fick det här, då tänkte jag att ja, men Johanna, hon är på banan, hon är liksom, hon har till och med fått egna barn. Walter, han var bara 14, Alfred var 11, men Elvira, hon var bara 4, så då tänkte jag att Elvira är så ung så att för henne kommer det inte att göra så himla mycket. Och Walter är tillräckligt gammal, han är 15, då kommer det funka. Men för Alfred som är 11 skulle det kunna vara riktigt jobbigt om jag dör nu. Så att jag tänkte ju liksom konkret på...
Hur man går in i de tankarna och ser liksom bilderna.
Och sen så har ju det då funnits kvar. Det har liksom återkommit, liksom, jag ska inte säga ångest, men oro. Får jag lite ont i bihålorna, då måste jag liksom tänka efter, vad är det nu bihålorna? Det är ingenting i huvudet. För att den här blodproppen manifesteras bara genom huvudvärk. Jag fick inga andra saker som drabbade mig. Så det finns ju där, så ibland så kan jag drabbas av stark oro i perioder som jag känner är direkt relaterat till den här händelsen för 4 år sedan med blodproppen. Jag är inte odödlig helt enkelt. Men sen är det, alltså, som jag har sagt tidigare, min familj är ganska stor, det är rätt mycket att stå i, så att jag har inte riktigt heller tid att gå och grubbla så mycket över det här, utan det är så mycket annat som ska göras hela tiden.
Men däremot kanske att vi ska gå till läkaren när vi misstänker någonting, eller undersöka oss lite oftare, i alla fall när vi kommer upp i den åldern, så att det inte går för långt.
Som man ska man, från och med när man är 50, så ska man gå och ta ett PSA-test varje år.
Det finns ingen annan regel. Ja, jag har gjort det, så nu har jag äntligen gjort det, för att Joakim har tjatat, jag har aldrig gjort det, men förra året så gjorde jag det. Det är lite för sent kanske.
Men... Jag har ju haft två kompisar som har varit i början på 40-årsåldern som har fått det, båda två. Och ja. Det var så här, att, ja, men varför? Det är så naturligt för oss kvinnor att gå och kolla våra bröst. Ja. Men det är inte alls på samma sätt och det är lika viktigt.
Det är en, som kvinna har du en statlig rättighet, som man har du inte det.
Nej. Och det tycker jag det kanske är dags att bli det.
Absolut.
Absolut.
Nej, men man ska ju verkligen, det är ju det som är så, lite paradoxalt, att vården för kvinnor är ju dyrare i samhället än vad vården för män är. Därför att kvinnor söker vård så mycket tidigare, vilket gör att de sjukdomar som de drabbas av, de är behandlingsbara. Och då hamnar du ju i en lång period av behandling kanske. Men män, de väntar, de biter ihop och säger, jävla vad ont det gör, men ja, fan det är... Jag ska ta en magnesyl och så löser det sig. Och så skjuter de fram där hela tiden. När de väl kommer till en läkare, då är det för sent. Då blir vårdkostnaden ganska liten. Då får de skicka hem dem och sen dör de. Så är det ju med
om du är klass.
Ja, men, ja. Men det är så samhällsekonomiskt. Det är så att männen, vården blir lite billigare eftersom den är så kort för män. Man dör.
Det där får vi balansera ut tycker jag. Så se till att männen går lite tidigare så får vi... Verkligen. Ge lite av våra kostnader till dem faktiskt. Mm. Om det här med självbilden tycker jag är lite roligt. Om ni skulle se på er självbild, den ni hade av er själva när ni var i 25-årsåldern och den självbilden, alltså hur väl stämmer den bilden överens med det ni faktiskt var?
Det är en svår fråga. Mm. Nej, men det är klart att självbilden då var väl att man var osårbar och kunde gå på vatten. Och innerst inne såklart det fanns en ängslig, ett svagt jag, ett svagt själv. Idag kanske bilden är den motsatta, skulle jag vilja säga. Att man är tryggare och klarar av motgångar, kritik på ett annat sätt. För man har en större självkänsla och inser också sina begränsningar, sina fel, sina brister. Och att man också kan acceptera det. Att jag är inte fullkomlig och det är okej om jag inte är det. Jag har många brister och det kan jag leva med.
Hur känner du, Johan?
Jag vet inte om jag hade någon självbild när jag var i den åldern. Eller nu heller riktigt. Jag kan inte påminna mig det. Jag, minns, alltså jag var ju mest ledsen, minns jag. Då jag var liksom 20-25
års ålder.
Men om det är en självbild, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag tyckte det mesta var ganska jobbigt faktiskt. Och... Nej, jag kan inte koppla det till en självbild. Att jag kände mig inte liksom så här, jag är stark och jag är på gång nu, jag ska göra karriär. Alltså, något sånt fanns ju inte, utan jag ville bara spela gitarr och jag hade problem med och tyckte det var svårt att träffa tjejer. Jag var väldigt blyg då det verkligen kom till skott. Jag hade inte sex förrän jag var 25, för att jag bara vågade inte helt enkelt vara med tjejer. Vilket ju drabbade mig liksom... Jag gick hem och drömde om att tänka om jag kunde få en tjej. Så där, liksom, otroligt sorgligt på många sätt och vis. Men självbild, nej, jag vet inte. Jag var ju liksom, som vi sa tidigare om det här med att spela gitarr. Så att jag hade ju liksom en slags identitet som gitarrist som ju var så stark. Så att det var väl min självbild helt enkelt. Att jag var den som spelade gitarr.
För jag kan tänka också så här, om man tittar på sig själv från åldern 55 eller 54 som jag, och jag tittar på mig själv som 25-åring, så kan jag känna så här, att jag inte liksom förstod vilken styrka jag hade i mig själv. Att jag kunde känna en väldigt osäkerhet på många plan och så där, att jag inte kunde, när jag själv tittar tillbaka på den jag var då, som är mycket utav det jag är idag också, men att jag inte kunde känna att jag hade en bättre självbild av mig. Mm. Jag kan tycka att det känns lite tråkigt. Samtidigt så vet jag inte om mamma var ju expert och pappa på att liksom peppa den bilden. Men jag lyssnade ju föga på de äldre. Mm. Hur ska vi äldre hjälpa, backa upp de yngre i sin självbild? För att inte vara så här, ja, nu tjatar du igen. Eller?
Men är det inte så att i slutet på dagen så är ju värderingar det enda vi har. Det är våra egna värderingar som liksom är någon slags facit. Och att också få unga människor att förstå att deras värderingar är så viktiga och också bär så mycket mer. Och våga lita på sina värderingar. Och de värderingarna som du hade när du var 25, de tror jag förmodligen har förstärkts och utvecklats och fördjupats under livets gång. Så det är väl en att försöka ge människor i den åldern liksom en tro på att deras egna inre röst eller värderingar är sanna helt enkelt.
För jag tror många gånger att jag kanske hörde andras värderingar och gjorde lät dem till mina.
Lät dem färga det, ja.
Och trodde att det var mina. Mm. Och när jag tänkte så här, men gud, det var inte. Och nu med sociala medier och så vidare så är det ju väldigt lätt att man påverkar så mycket av det yttre som man gör till sin egen sanning. Mm. Och den tycker jag är lite så här svår att balansera när man ser de yngre. När man står utifrån och tittar in så tänker man så här, men ser inte du det jag ser? Mm. Hur fantastiskt du är i det. Du behöver inte gå dit. Den kommunikationen kan jag tycka är lite svår, men det är väldigt skönt att vara äldre och känna sig trygg i sin egen självbild äntligen.
Man kan väl också säga det till, om man stöter på en 25-årig så kan man ju säga det till dem också. Ja. Eller ut. Man kan ju bekräfta dem i det såklart.
Men jag tänkte nu att vi skulle då försöka runda av. Jag vill säga än en gång att den här boken är väldigt härlig och rolig och viktig att läsa både för kvinnor och män. Jag tycker att det var en härlig tips där, tankeställare kanske till vad man, om de tror att de kommer tänka detta på ålderns höst. Mm. Alltså man säger till de yngre. Jag tyckte, kommer ni ihåg de tre?
Ja, du borde jobba mer.
Eller jag borde spendera mindre tid med barnen. Ja. Jag borde renovera mer. Ja. Och jag borde ha lagt ner mer tid på sociala medier. Ja. Jag tog upp det med en kompis till mig som är nu 35. Mm. Och hon är så här, världens härligaste tjej. Men hon gör verkligen... Hon skrattar när hon hör det här. Ja. Hon, hon gör allt för sina barn, verkligen. Men det är liksom, hon bara, ja men fan, jag var tvungen att flytta min app på sociala medier till en annan sida, direkt när jag tar upp telefonen. Mm. Så jag inte ska gå in lika mycket på den. Vi renoverar, jag gör karriär, jag trycker in allt jag kan de här åren. Och då säger jag, men om man läser en bok, du behöver inte trycka in allting på några år bara. Nej. Att vi har så bråttom.
Ja, men det är ju också en samhällsekonomisk effekt av att vi vill att alla ska jobba hela tiden. Och det är ju en svår myt som folk har svalt att båda kan göra karriär i en familj. Både mamman och pappan kan göra karriär samtidigt som de köper ett hus och skaffar barn. Det går ju inte. Det är omöjligt. Om man vill leva ett bra liv så går det inte. Man kan leva ett uselt liv och få det att funka, men annars är det omöjligt och det är ju jättesorgligt. Tyvärr så drabbar ju det ofta då kvinnan som får stå tillbaks för en mans karriär. Så det här är ju liksom en fasansfull situation framförallt i Sverige, där ju liksom många drivs av det här, att de gör det exakt samtidigt. De skaffar barn, köper hus och gör karriär vid samma ögonblick. Och sen så känner man, fan, kunde vi inte ha spridit ut det här lite grann? Vi kunde väl ha gjort karriär och så köpt hus 10 år senare. Men alla drabbas ju av den här ångesten över att vi måste ha det vore så skönt att släppa ut barnen i trädgården. Så tänker man inte på att, ja men just det, men då får vi 2 timmars pendlingstid till jobbet om vi ska bo i det där huset. Det kanske går bra att bo kvar här och så har vi mer tid tillsammans.
Och sen också den här, när du pratar om det med karriären, att man, de här 4 åren kanske som man då säger, men jag gör det här i 4 år nu. Jag behöver inte tänka på att klättra på min karriärsteg, utan 4-5 år tills barnen i alla fall har börjat skolan. De känns så långa de 4-5 åren. Mm. Att tänk vad mycket som skulle kunna hända då, och då kanske de inte vill ha mig längre. Och när man tittar tillbaka på de där 4-5 åren, alltså det är ju så kort.
Det är otroligt kort tid, ja, verkligen.
Så att man inte liksom...
Man tror att alla glömmer bort den. Ja. Att det finns liksom ingenting.
Nej, samtidigt, för att hyfsa den diskussionen lite grann. I de här stora amerikanska, ja, och svenska också, monsterfabrikerna som liksom de här, jag ska inte nämna de här namnen på de här stora konsultfirmerna, advokatbyråerna, managementkonsulterna. Går du hem i 4 år så är du borta. Mm. Så det finns ju också en krass verklighet som är väldigt, väldigt prestation. Som inte liksom har räknat in i det som Johan säger, att vi ska vara... Det går inte att båda två ska göra karriär i ett sånt system. En måste ta vara hemma om det är man eller kvinna. Det funkar inte.
Ja, men
jag försvarar inte att det är på det sättet, men det är krasst så är det på det sättet.
Ja, men det är krasst om man... Det beror på vad man pratar om. Man tänker att man kan nöja sig med att ha en lön på 45 000 i månaden. Eller om man vill tjäna 100 000 i månaden. Det är ju liksom inte så att att man är helt körd bara för att man väljer att hoppa av i 4 år. Men man kanske inte når den där absoluta toppen som gör att man sitter på några miljoner.
Inte. Exakt, man kanske inte når den direkt efter då 6 år, utan du kanske får ta lite mer tid på dig för att nå dit.
Så det beror på vad man drömmer om. Om man liksom vill ha den där superkarriären eller om man kanske nöjer sig med att leva ett bra liv. Och där finns det ju liksom forskningen från Princeton i USA. De gjorde en stor, den här lyckoforskningen på vad det är som gör människor lyckliga. Dels är det att det är relationer, det är det som gör människor lyckliga. Och sen hur mycket ska man tjäna för att bli lycklig? Och då satte de också upp det här var då 8 år sedan, satte de upp en summa 48 000 i månaden före skatt ska man tjäna. Och det beräknar de då på helt enkelt att då du tjänar så mycket så att du kan försörja dig, åka på någon semester och köpa barnen nya kläder. Då du har de här basic behoven tillfredsställda. Allt utöver det ökar inte lyckan någonting. Det händer inget mer för att du kanske kan åka till Kanarieöarna, men den som har råd att åka då till Costa Rica istället blir inte lyckligare. Det händer inget mer. Men däremot om det blir mindre så att du får problem att ha råd att betala hyran, då gör ju det dig olycklig.
Just det.
Men det finns någon slags balans ändå, en punkt där det händer inget mer. Om du tjänar 100 000 i månaden eller 10 miljoner i månaden, det har ingen betydelse för lyckan.
Viktigt att sätta sig ner och fundera kring det kanske, när man står där i den tiden.
Ja, precis. Och så måste man ju lära sig skilja på lycka och kickar. Därför att det som händer om du jobbar på en jättefin byrå, reklambyrå, och du får in ett fantastiskt kontrakt på 200 miljoner, då får du ju en kick av det. Men du blir inte lycklig.
Det är som när vi tjejer kan gå och köpa en ny väska som är svindyr. Den är jättehärlig.
Ja, man får en kick av att hoppa fallskärm. Man får en kick av att ha sex. Man får en kick. Men det ska man inte blanda ihop med lycka. Lycka är ju någonting. Det är som kort, snabba och långa, samma kalorier i princip.
Mm. Men lyckan, men det kan man sätta sig ner och fundera på. Vad som gör mig lycklig på riktigt.
Mm.
Och sen vill jag nu ha då 3 snabba frågor bara avslutningsvis. Mest utmanande med den tredje åldern?
Alltså, jag är ju så dålig på just de här frågorna, så jag är ju helt meningslös i sammanhanget, för att jag befinner mig i en sån konstig fas. Jag borde ju vara där Joakim är, att barnen har flyttat ut sedan länge. Men för mig är det liksom det viktigaste i tredje åldern. Ja, det är att komma ihåg att Elvira som går i andra klass ska ha med sig gymnastikpåse på tisdagar och att vi ska gå på dans på torsdag kväll och så vidare. Så att jag är liksom, jag befinner mig lite grann där, kanske en 35-åring skulle vara, så att
du har inga utmaningar med tredje åldern.
Men det, liksom, det korrumperar ju min självbild lite grann, apropå det vi sa tidigare med självbild. Så jag tror ju någonstans att jag är betydligt yngre än jag är. Därför att då jag går och lämnar på skolan och träffar de andra som är då i 35-40 års åldern, så känner jag mig som att jag är samma ålder lite grann. Och så säger de andra barnen, är det din morfar som lämnar? Men det får man stå ut med.
Det får man stå ut med.
Ja.
Så inga större utmaningar där, känner du då?
Ja, det är väl hälsan då, att man, att man ska vara jättenoga med hälsan och försöka hålla sig i form, så att man håller sig frisk. Och framförallt så att hålla sig frisk är ju liksom det viktigaste med att motionera och att söka läkarvård. Det är ju för att man ska må bra nu, inte för att man ska bli äldre eller så. Det kan man ju inte styra över, men för att man ska må bra. Det är väl en
man kan
utmaning.
Öka förutsättningarna att bli äldre, men framförallt
att må bra. Precis.
Joakim, vad tycker du är utmaningen?
En utmaning är att jag tycker om att röra på mig, tycker om att vara utomhus, och sen så man åker skridskor på lördagen och sen så känner man att på söndagen, så det är inte bra för mig att åka skridskor även på söndagen, för det är inte bra för mitt knä. Att liksom stå tillbaka fysiskt kan jag tycka är... Det är rätt. Det är en utmaning att stå ut med att bli gammal i sin kropp. Så. Det andra är det vi har varit inne på här, att hantera sitt ego. Jag tjatar om mitt ego, men att stå ut med att inte vara i centrum, faktiskt, om jag ska vara krass.
Är det någonting som du tycker är jobbigt?
Ja, det är en utmaning. Ja, det är en utmaning för mig. Att liksom, och jag ser att det är nyttigt, jag ser att det är bra för mig, men det är inte så att jag tycker att det är bara alldeles självklart enkelt att göra det.
Men vad är det som du saknar då med att vara
bekräftelse? Bekräftelse, såklart. Jag tror att vi alla behöver bekräftelse. Att liksom få bekräftelse på annat sätt än vad man har fått tidigare.
Men kan du bekräfta dig själv?
Det är jag inte världsbäst på, nej. Det kan jag, men jag är inte så att jag är, det är inte så att jag går hemma och liksom, det fanns en underton här förut liksom, att man är, det fanns något självupptaget i att fundera över de här sakerna, så ser inte jag, det är inte jag. Jag går inte hemma liksom och gnuggar mitt egna ego, det gör jag faktiskt inte.
För det kan ju vara ganska, det är ganska intressant det faktiskt, att med att kunna bekräfta sig själv, därför att då blir ju någonstans det andra en bonus på ett annat sätt, att jag
men det blir liksom, det blir, jag är rädd för det, för liksom det blir någon slags sirap i det blir något sockersött i det, jag vill inte vara det, jag vill hellre leva i mer en strängare, mer asketisk tillvaro faktiskt.
Trivs du bättre där?
Hur då med asketisk, hur då?
Nej, men att inte liksom gå runt och tycka liksom, och tycka gud vad jag är bra, utan jag kan liksom, det är bättre, ja, men jag har ett sånt asket, du har ju många gånger sagt det till mig att jag är väldigt sträng mot mig själv, och jag är nog det, jag kanske är strängare mot mig själv än vad jag egentligen mår bäst utav, om jag ska vara sann. Nej, och det kan jag säga, det är en svår sak, det är att ens föräldrar blir äldre. Jag har en mamma som är äldre och är på väg bort på något sätt, och det känns väldigt smärtsamt, och det är ju nästan som att man får ett barn på nytt i den regressionen, som jag ser det är faktiskt väldigt, väldigt tungt. Och det är här någonting jag pratar med många jämnåriga med, som har föräldrar som befinner sig i samma situation som jag är. Och det är väldigt tungt, kan jag säga.
Sedan,
nu är vi nästan ner i graven.
Ja, men de som har varit ens trygghet på något sätt, och som man och har kunnat luta sig mot. Plötsligt så står du där och så får de luta sig mot dig, och så är du på väg in i en annan.
Man är liksom
de sist, är inte kvar egentligen som de var förut.
Man är sista man på repet i alla faser. Det är nästan som att få barn på nytt faktiskt.
Men nu tycker jag att vi då ska sluta med, vad är det bästa då med att komma till den här åldern? Vi måste ju ha någonting bra utåt här. Då pekar du på Johan direkt. att känna sig som 35 eller vad? Nej, vad är det bästa med den här åldern tycker du?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker, alltså jag är så otroligt nöjd med livet. Och det har jag varit ganska länge, inte jättelänge, men sen jag var kanske 40. Alltså, jag har aldrig träffat någon människa som har det bättre än vad jag har det, faktiskt. Jag har inte ens hört talas om någon som har det bättre.
Fantastiskt fint att höra. Vad tycker du då?
Jag tycker att livet blir bättre och bättre. Och framförallt liksom en många, många mer fördjupade relationer, inte minst med vänner. Det tycker jag är otroligt givande så. Det andra är att det finns ett utrymme, och det vet jag inte om det har med åldern att göra, men liksom en öppenhet för andlighet som är viktigt för mig och blir allt viktigare, och som jag nog har, jag vet inte om det har, jag är osäker på om det har med åldern att göra, men det har blivit så för mig att ju äldre jag blir desto mer viktigt har det blivit, och jag känner en gemenskap i det som känns oerhört viktigt. Och sen är det tredje som är, man behöver liksom inte prestera så hela tiden. Det är ganska skönt.
Men det jag kan tycka är så skönt också, att visa dem som, för som kvinna kan jag känna att många, det är liksom så här att jag vill inte bli äldre, alltså de är yngre, det är anti-aging-krämer och det är, man ska inte ha rynkor. Och liksom det är så, prata som att bli äldre, att det är någonting man är anti, alltså man jobbar emot det, medan så jag kan tycka
alltså det är ju så helt fruktansvärt med den här så då folk säger, ja så är du 65, det kan man verkligen inte tro, och det säger, vad är det för jävla komplimang, att jag ser yngre, vad då, tycker jag ser ut som jag är 59, yes
grattis.
Det är så van, även de människor som verkligen är emot den här liksom hysterin med att man ska ha så få rynkor som möjligt och vara så pigg som möjligt. Alla faller ju det här, att de berömmer folk för att de ser yngre ut än vad de är. Min fru är liksom överlycklig varje gång som de har frågat efter lägg på Systembolaget, naturligtvis. Och jag känner mig, men vad fan är det att bli glad över? Att, ja, men det är liksom, det är en jävla ålder. Mm. Att man ser ut, vad spelar det för roll om man ser ut som 60 eller 50 eller 40 liksom? Men alla känner ändå, fan han trodde jag var 6 år yngre än vad jag egentligen är. Du är helt befängt.
Istället för att tycka om där äga den ålder vi är, och tycka om den. Ja. Och just det, att vad jag tycker är härligt också, att det finns, det är så jävla roligt nu. Man kan ha så himla kul, man kan känna sig lugn och trygg. Det finns liksom ingenting som jag inte kunde göra i princip som jag gjorde när jag var yngre. Jag kan gå ut och partaja om jag vill och jätteroligt. Jag kan resa själv, jag kan göra massor med saker. Och också möjligheten kanske mer än vad jag hade när jag var i 20-årsåldern. Med den erfarenheten man har. Så att just det att de som är rädda för att bli äldre, var inte det. Det är väldigt härligt.
Så
Ja, framförallt så är det ju många som inte får bli äldre.
Nej,
man ska
exakt.
Liksom, man ska vara tacksam för att man får bli äldre.
Jag tror att det var Marie Fredriksson, min pappa läste det en gång, att hon hade sagt efter hon fick sin hjärntumör så sa hon att jag välkomnar varje rynka. Mm. För det betyder ju att hon fick vara med.
Liksom. Ja,
och jag tycker den är så fin. Mina herrar, nu ska vi avsluta alldeles strax. Jag bara undrar i avslut, vad är ni nyfikna på? Vem är Joakim då?
Jag är nyfiken på morgondagen. Jag är nyfiken. Ja, men jag är fortfarande nyfiken på livet. Liksom. Vad det ska erbjuda mig. Så. Jag är väldigt öppen. Så.
Jag är väl mest nyfiken. Jag tycker det är så spännande med barnen. Jag håller på att tjata om barnen hela tiden. Men alltså jag och min fru, vi sitter och faktiskt varje dag säger vi, det här är så fantastiskt. Tänk, vad kommer att hända? Det har vi alltid sagt med barnen. Och det tycker jag är så spännande att en person som, ja det vet vi ju alla som har barn, att man kan vara på ett sätt. Den personen som Walter var när han var 8, den finns ju inte längre. Det är helt obegripligt. Den killen har försvunnit och nu finns det en ny kille som folk tror att ja, men det är typ samma, men det är det ju inte. När man tittar på bilder eller filmer så är det liksom, ja herregud, så det gjorde han då. Kom du ihåg den där gesten han hade? Den är ju borta nu.
Men samtidigt tycker jag att man kan se en så här liten glimt. Den där glimtet ögat, den har jag sett
absolut.
Sen liksom genom åren.
Men det är så mycket som ersätts av någonting helt nytt. Och det, då man ser på våra barn och deras intressen och vad de gör nu, så känner man, nej, det såg man inte komma alls. Det hade vi aldrig förväntat oss. Och det händer så mycket fantastiska saker hela tiden. Som det är ju en gåva att få vara med och se på det. Och då gör jag lite som Joakim brukar prata om, det här med att stå tillbaka. Så att liksom, då Joakim pratar ofta med den här karriären, att man ska vara en mentor till yngre och så vidare, stå tillbaka. Jag har liksom aldrig riktigt gjort någon karriär på det sättet. Så att, men jag känner nog att jag, med barnen så känner jag verkligen att de är alltid i centrum. De ska inte liksom hålla på och följa med och titta på mig då jag gör någon konsert, eller att jag, du vet, och nu är pappa på turné, nu händer det här med pappa. Att man hamnar lite grann i skuggan av en förälder, som ju, du kanske har upplevt, att folk frågar hela tiden om vad ens förälder gör. Eller.
Ja, exakt. Men det tyckte jag var jobbigt kanske i början, innan jag hittade vem jag själv var.
Mm.
Alltså den tiden när, alltså tonåren och början på 20-åren, när man själv sökte så här, vad är det jag vill göra? Och så fick man hela tiden höra om sin syster och sin mamma eller min pappa. Men sen när jag väl kände mig trygg i det jag ville göra, då var det så här, ja, det är min mamma.
Men det kanske också blir en upptäckning, för det vet jag med mina barn då, de har börjat spela musik. Då upptäcker de ju att jag är en person som är känd i musikerkretsar. Och det visste de ju inte innan.
Nej.
De har ju liksom så sett på videoklipp från då jag har spelat sådär. Men så tycker ju de att, jaha, det är spännande. Vet du pappa, det är en kille i min klass. Hans pappa har din skiva liksom. Och då blir de ju så här överraskade. Men det kan jag känna liksom skönt att det går. Om det är några som det ska gå bra för i våra familj, så är det barnen. Inte just mig. Jag känner att jag är beredd att fasa ut lite grann sådär då. Stå och iaktta med förundran och glädje vad som händer med barnen.
Mm, det är häftigt, och sen tycker jag också att det är fint. Nu har du både småbarn och stora barn, men också, jag tänkte inte att det skulle vara lika spännande att följa kanske barnen när de är vuxna, för att man inte ser dem lika ofta. Men alltså det är ju helt fantastiskt med vuxna barn.
Ja,
alltså det är så spännande.
Ja, visst.
Det är jag också väldigt nyfiken på. Nu ska vi faktiskt ta avsluta här med en låt. Och då har ni valt samma låt, men lite olika. Ni var inte riktigt överens om vem som skulle... vilken version ni vill ha.
Det var nog min okunskap.
Jaha, okej.
Okay. Okay, ja, just det. Men Joakim föreslog You Got a Friend. Och det tycker jag är ett jättebra val, eftersom det är också spännande. Kan vi avsluta med att jag och Joakim har blivit vänner i vuxen ålder. Det är inte så vanligt att man får nya kompisar om man är i den här åldern.
Vad skulle ni säga är skillnaden att få vänner i vuxen ålder än de man hade när man var yngre?
För mig var det att de vänner jag hade när jag var yngre, de var enbart relaterade till jobbet. Att vi spelade tillsammans, och sen då vi var lediga gick vi och kollade på skivor och fika. Det var liksom det. Och sen försvann de, alltså, ju mindre man turnerade tillsammans så försvann ju den vänskapen. Den här är ganska konkret. Joakim är otroligt duktig på att han är som styrelseordförande då vi är ute och promenerar. Han säger liksom, ja nu har jag tänkt på det vi pratade om förra gången, så idag tänkte jag att vi skulle ta upp det här och det här och det här. Och sen när vi har gått 2 timmar, då säger han, ja vad har vi nu kommit fram till idag? Då tänkte jag att
det låter oerhört trist alltså.
Nej, men jag tror, jag går ju bara och pratar liksom. Men Joakim styr liksom upp samtalet ofta så där som en moderator eller styrelseordförande, och det tycker jag är jättebra, för det gör ju också att det blir mycket, mycket mer effektivare det där mötet man känner. Nu låter det ju jättetråkigt att hålla på att vara effektiv, men har man bara 2 timmar på sig så kan man ju lika gärna försöka prata om någonting som man verkligen har tänkt på sen sist.
Exakt, och det som är bra med att man faktiskt summerar det man har pratat om, Anna Tibelius Bodin då, som har varit med flera gånger i podden och pratar om hjärnan, är ju att när vi reflekterar så minns vi.
Just det.
Så att ibland kan vi gå och prata om saker, så kan man tänka, så fan, ska jag prata om förra gången? Men då man summerar, vad var det vi pratade om? Då reflekterar vi ju tillbaka och då kommer vi ihåg det mycket bättre.
Just det.
Så att det är inte så tokigt ändå.
Man lär sig reflektion.
Ja. Exakt.
Nej, det är jättebra.
Men då tar vi och lyssnar på den. Det är faktiskt en väldigt, med tanke på att vi har pratat om mamma, så är ju den låten en låt som har följt oss också. För mamma skrev om den när vi har gift oss.
Aha.
Och vi döttrar. Så har hon gjort en ny text på just You Got a Friend.
Jaha.
Ja. Har hon spelat in den eller?
Nej, men hon skrev den till de som gjorde, vi gjorde ju om dem då på de här festerna. Så att den har följt med oss genom livet också. Så det var väldigt fint. Nu var det alltså fint. Det var nästan ganska fin ögon med den där fågelkvitter.
Det är en sån här påminnelse som
det är vår.
Den går liksom
det är vår. Nu är det vår, säger jag.
Det där är också en sån här grej man blir äldre. Man måste ha påminnelse hela tiden, för annars glömmer man bort.
Nu är det vår, Johan.
Ja, exakt.
Jag kommer inte ihåg någonting. Det är
Tack snälla Johan och Joakim för att ni kom hit, och tack för en fantastisk bok.
Tack så mycket.
Tack för att komma hit.
Och så spelar vi You Got a Friend med Carole King. I nästa veckas avsnitt gästas jag av härliga Nanne Grönvall. Hon är aktuell med hyllningsshowen till Tina Turner, Nanne The Best. Vi pratar om Tina Turners liv på olika sätt. Också om hur Nanne och Tina inte bara sång- och scenmässigt touchar vid varandra, utan även i livet. Som till exempel erfarenheter av en tuff barndom, vilket de båda två upplevt. Båda hade missbruk och misshandel i sin närhet av vuxna. Stora skillnaden var mellan kanske Tina och Nanne var att Nanne trots allt kände kärlek som liten. Vi pratar om livet, utmaningar, musikens betydelse och kärlek. Det får ni lyssna till nästa vecka, så missa inte det. Even your darkest night, you just call.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.